Alternativa fakta och fake news är inte längre marginaliserade företeelser utan ställer yttrandefriheten på sin allra yttersta spets. Men hur påverkar det demokratin och rättsstaten? Titta på veckans juridik. Vi lever i en tid när alternativa fakta och fake news har blivit argument på toppnivå. Och idag ställer vi oss frågan, kan problemet lösas med hjälp av juridiken? Hälsar panelen hjärtligt välkommen. Advokaten Peter Danowski, mångårig yrkesverksam inom just tryck- och yttrandefrihetsområdet. Det är Jeanette Gustafsdotter, du är vd för TU. För andra som inte är helt insatta i branschen så är det tidningsutgivarna i botten. Och du är också jurist, ska vi säga. Det är Robert Aschberg, du är journalist, programledare. Har tidigare varit ordförande för producentföreningen inom branschen.
Ja, minst under tv-sektionen.
Ja. Och det är Jonas Nordin, du är docent i historia vid Kungliga biblioteket. Och har forskat väldigt mycket på just tryck- och yttrandefrihet genom historien tillbaka till 1600-talet. Mm. Ni är välkomna hit. Jag börjar med att ställa frågan till dig, Peter Danowski. Är det möjligt och är det rimligt att lagstifta om sånt som är uppenbara lögner? Vad säger du?
Ja, det krävs en annan dimension förutom själva lögnen. Och det finns exempel i rättspraxis eller i lagstiftning som vi kommer in på. Men själva lögnen ska man nog hålla sig borta från juridikens sida.
Varför är det på det sättet?
Ja, vi har, om jag får ta två minuter till, så finns ju sanningsbedömning och sanningskrav i några olika rättsliga sammanhang. Ett är i förtalsmål där det kommer in. Ett annat är i det som har med marknadsmissbruk att göra och med svindleri att göra, alltså på det ekonomiska området. Den som medvetet sprider falska uppgifter för att påverka aktiekurser och lura en marknad kan ju dömas för brott. Och där finns också ett sanningsmoment. Och inom marknadsföringen så finns ju också ett sanningsmoment i det att marknadsföringen ska vara vederhäftig. Och där ska man bevisa, om det blir en rättegång, att man har haft fog för det man påstår. Om det är jämförande till exempel. Så vi har inslag i rättsordningen av en sanningsprövning. Men vi har inte, lyckligtvis ska jag säga, utanför dessa specialområden en uppgift för domstolen att pröva om någonting är sant eller falskt.
Jeanette Gustafsdotter, vad säger du?
Jag håller helt med Peter. Jag tycker man har lagstiftning som är fullt tillräcklig när det gäller detta. När det är rent falska uppgifter. Vi har ett exempel nyligen där det blev förtal där man hade skrivit en sak som inte var sant om en ledarskribent, Patrik Oksanen. Så där har vi ju nyliga rättsfall som pekar klart och tydligt att när man skriver någonting som är helt falskt så blir det ett domslut på det och då blir det förtal. Däremot så tror jag att det finns en stor risk att om det blir för mycket så kallade falska nyheter, då tror jag lagstiftarna blir väldigt sugna för att försöka göra någonting åt det. Och så fort de blir det, då är vi ute lite på ett slutande plan. Så att det är väldigt viktigt att vi nu vänder detta och tar denna debatten.
Vad säger Robert Aschberg?
Ja, så jag läste juridik två månader 1970, så jag ska inte ge mig för långt ut på det gungflyt. För mig är det ett gungfly. Men jag är mycket tveksam till lagstiftningen eller sant och falskt. Jag tycker det var direkt felaktigt så som grundhistoria. För alltid måste kunna ifrågasättas. Vi bortser från det här med förtal och de lagar som finns, de är utmärkta. De räcker långt. Det är bara så kallat rådiga politiker som vill stifta lagar hela tiden och tror att de löser olika problem. Däremot när det gäller det som kallas fake news, som är en larvig term tycker jag, men bluff, så finns det ju en massa olika former av detta. Om Trump till exempel kallar avslöjanden om hans medarbetare eller något, det är fake news, säger han. Du har allt ifrån det till att man ifrågasätter vetenskapliga fakta som till att rena knäppskallar anser att 1 + 1 = 3 och så vidare. Så att det är väldigt mycket som kan sorteras in under det här. Och jag kanske inte ska babbla på för länge nu, men det var ju stor självrannsakan bland pressen och så, inte minst efter terrordådet här senast i Stockholm, där det var en väldig diskussion om huruvida det var rätt att ge spridning åt de lösa uppgifter som kom om huruvida det var skottlossning vid Fridhemsplan eller inte. Jag tror att det var DN som började, andra refererade och det har varit väldigt, alltså mycket självrannsakan där, och det är det, och det kan vi komma in på mer sen, som kan bekämpa eller stävja de här bluffnyheterna, nämligen strålkastarljus.
Ja, vad säger Jonas Nordin? Nu hade vi ett färskt fall här, terrorattentatet i Stockholm, och nu tittar på det historiskt tillbaka. Har det varit lyckat, mindre lyckat att försöka lagstifta om vad som är sant och falskt?
Nej, alltså det man kan rättsligt pröva, det är ju konsekvenserna av ett yttrande, liksom en handling, inte yttrandet eller åsikten eller handlingen i sig. För att då hamnar vi ju i åsiktsmonopol, och det är ju ingenting som någon av oss vill ha. Och det enda historiskt där man har försökt etablera åsiktsmonopol, det är ju statsmakterna som ju i olika länder och tider och sammanhang har försökt etablera det, och det är därför vi också ju då har en funktionsuppdelning mellan olika funktioner i samhället. Vi har journalister och vi har juridiken och vi har politiken, och vi har de här olika områdena som ska balansera varandra, och de måste ju få fungera i sin frihet.
Men hur har regleringen sett ut historiskt? Om vi tittar, vi vet att tryckfrihetsförordningen kommer i Sverige 1766. Men dessförinnan, hur stor var tryck- och yttrandefriheten?
Alltså det finns ju en stor likhet mellan det här som vi kallar då för falska nyheter. Och det är ju det här med ryktespridning, som var ju någonting som illasinnad ryktespridning var ju någonting som statsmakterna låg efter väldigt hårt för. Alltså i äldre tid, för under 15, 16, 1700-talet. Och det här var ju någonting som var grund för åtal. Om vanliga människor spred obekräftade rykten. Och det handlade ju egentligen inte om sanningshalten där, utan det handlade om att statsmakterna försökte upprätthålla ett åsiktsmonopol och ett informationsmonopol. Om det då kommer alternativa förklaringar eller alternativa världsbilder som serveras, som inte då är auktoriserade av statsmakten, då kunde det ofta då vara grund för rättslig åtgärd. Och det har ju varit en ganska lång kamp för att så att säga bryta ner det här statliga åsiktsmonopolet, och det skulle vi vara väldigt rädda om att vi har lyckats etablera då den här åsiktsfriheten och opinionsfriheten bland gemene man. För att det här, den enda kraft som historiskt sett, eller det finns ju två krafter som historiskt sett har försökt etablera åsikts- och yttrandemonopol, och det är ju å ena sidan statsmakten och å andra sidan kyrkan.
Och kyrkan gjorde en gång i tiden en anspråk på att sitta inne med den objektiva sanningen.
Ja, man kan väl säga så här då, att vad statsmakten har gjort är att man har försökt etablera ett tolkningsföreträde vad gäller hur man ska förklara politiska skeenden och politiska förhållanden och annat. Men staten har egentligen aldrig varit intresserad av egentlig åsiktskontroll, utan det är hur människor agerar och hur man beter sig i det offentliga. Däremot kyrkan har ju då i kraft av att känna de eviga sanningarna också vilja kontrollera, så att säga, det enskilda tankelivet med varierande framgång. Mm.
Peter Danowski, vi har ett historiskt perspektiv här. Du har jobbat många år med de här frågorna i
nutid. Jag har inte historiskt perspektiv. Så länge har jag inte jobbat.
Ett nutidsperspektiv på detta. Är det så att man ifrån statsmaktens sida än idag vill ha någon form av kontroll över sånt här och då använder lagstiftning som verktyg? Hur ser du på den typen av strömningar under de decennier du har varit med?
Jag tror inte att lagstiftaren, alltså det vill säga det är politiker som sitter i riksdagen, det är de som är lagstiftare, har sådana ambitioner. Däremot det Jonas säger är ju oerhört belysande för vad det här handlar om, nämligen det att det är en väldig skillnad mellan när staten eller någon annan makt, kyrkan eller staten, försöker sätta sig på medborgarna med att förtrycka vissa åsikter, och den situation som vi har lagreglering för, det vill säga att det är mellan enskilda huvudsakligen, och att lösa en rättstvist som har en konkret ett konkret innehåll, eller där det är en påverkan på någonting som också drabbar ekonomiskt, till exempel marknadsmissbruk eller lögnaktig marknadsföring. Det drabbar också enskilda personer. Och det skyddet tycker jag staten ska tillhandahålla. Men det är en artskillnad, en väsensskillnad mellan det att staten försöker att monopolisera åsikter. Jag bara lägga till, du frågar om det historiska. När jag började med sådana här yttrandefrihetsmål på den tiden, alltså på 70-talet, och då åtnjöt medierna i stort ett fantastiskt högt anseende, vill jag säga. Till och med när man kom och företrädde Fibaktuellt och Lektyr, som då och då innehöll rätt bra artiklar rörande politik och granskade. Och dessa granskade politiker ibland blev förbannade och tyckte att det var förtal. Så när man kom in i rättssalen så kände man att här försvarar man ändå det fria ordet. Det där kom att ändras något, och den här liberala toleransen i rättssalen försvann något. Möjligen beroende på att medierna i stort förbrukade och förverkade en del av det förtroendet genom att det blev bredare och spretigare och konkurrensen drev fram fler fel, färre riktigt viktiga artiklar, skulle man kunna säga, väldigt tillspetsat. Nu är vi i en annan situation där diskussionen om fake news leds av som politiska tillhyggen av sådana figurer som Trump, men också andra. Det vill säga, de som är på marginalen vänder sig mot medierna och försöker känslomässigt skapa ett intryck av att medierna är dåliga. Och om det skulle smitta in i domstolarna, att medierna står för ett för dålig kraft, så att säga, i samhället, ja, då har vi ett problem. Men inte från lagstiftarens sida, det tror jag inte.
Jeanette Gustafsdotter.
Ja, så tittar man historiskt, det är inte så lång tid tillbaka. Det är ju faktiskt under andra världskriget så införde man en lag som dock aldrig användes, men för att man skulle styra vad medierna fick skriva om och inte skriva. Och det var det ju under en period där det var stor oro i hela Europa, och det smittade även över till oss som har en väldigt stark grundlag när det gäller tryck- och yttrandefrihet. Och jag skulle säga att titta nu i Europa. Vi har Polen, vi har Ungern. Vad vill man begränsa? Ja, det är medierna. Vi har ett riksdag vi har ett parti i vår riksdag som uttryckligen säger att vi har inte som i Ungern ännu. Så i goda tider är ju detta inga problem, men i onda tider så kan det gå väldigt snabbt. Och det har det gjort inte allt för länge sedan, så det är oerhört viktigt att vi fortsätter ha det med oss framåt.
Robert Aschberg, vi har ju en situation där fakta, många gånger man gör anspråk på att sitta inne med fakta och den sanning som... Eller alternativa fakta. Finns det någonting som är objektiva, empiriska sanningar?
Nej, det är klart
sanningar?
Vi inte gör det. Det kan aldrig bli rent objektivt. Ja, det kanske... Matematiken där var den högsta av vetenskaper. Och sen kan inte jag säga om den, hur den är objektiv in i minsta detalj och så vidare. Den utvecklas ju också. Men det man kan säga, om jag får haka på det Peter sa, var att i takt med att förtroendet, det allmänna förtroendet för traditionella massmedier, i takt med, jag vet inte vad som är hönan och ägget, men alltså det har ju uppstått då alternativa nyhets- och informationsflöden, va? Ipsos gjorde en undersökning i samband med amerikanska presidentval där det visade sig att om det var 3/4 eller något i den stilen hade Facebook som första primär nyhetskälla. Och av de nyheter som de här faktagranskande olika tidningar och tv-kanaler och så hade gjort, så hade de tittat på en massa uttalanden från båda presidentkandidaterna och liksom bedömt och faktakollat dem. Så hade lika många, ungefär 3/4 av dem som hade sett rent fejkade, rena fabricerade nyheter, trott att de var korrekta. Och det där är ju allvarligt. Jag tror fortfarande inte att tro att man kan komma till rätta med hjälp av lagstiftning. Men om vi tittar på en sån sak, om ni minns den här Åhléns-historien. Åhléns gjorde reklam för någon slags Lucia-kläder med någon liten svart kille eller tjej eller vad det var, mörkhyad. Och det visade sig så här, relativt snart efter Åhléns drog tillbaka det här, för det blev en enorm sån här kampanj då, med näthatskampanj. Det visade sig att den var helt organiserad i en sluten Facebookgrupp, och Åhléns blev tagna på sängen fullständigt av det här. Jag har sett det i andra sammanhang också, där företag eller organisationer plötsligt bombas med sånt här, och det är organiserat av ganska små kretsar som startar en massa egna nya konton och uppträder. Anonymiteten är ju ett skydd för de som vill utnyttja utnyttja det här. Och det är vanligast bland populister och högerextrema. Det är min erfarenhet.
Mm. Jonas Nordin, alltså, går du tillbaka till 1600-talet så har du Galileo Galilei. Han påstod att...
Man får gå ännu längre tillbaka.
Ja, det kan man göra. Så långt sträcker sig inte mina kunskaper. Men om vi tar 1632 så kommer väl han med sina påståenden om att jorden inte skulle vara universums mittpunkt. Och för detta så riskerade han då dödsstraff. Och i dåtidens kontext så var detta alltså fake news som han kom med, som störde världsbilden och statsmakterna och kyrkan väldigt starkt, va? Det vill säga att det vi idag anser var fastslaget, att jorden inte är universums mittpunkt. Finns det andra sådana här exempel genom historien som så här, där historien har förts framåt och vetenskap har förts framåt genom att folk har vågat ta kommandot i sånt som då ansetts vara fake news? Berätta lite grann.
Ja, alltså det finns ju många sådana exempel. Men jag skulle vilja börja och anknyta det som Robert sa om, ja, det här med objektivitet. Därför att det är ju ett viktigt ord i sammanhanget, och så som det ju ofta, objektivitet kan man ju definiera på många olika sätt, men så som det ju vanligen då definieras i vetenskapliga sammanhang till exempel, så handlar det ju inte om någon absolut sanning och att då den skulle vara reserverad åt matematiken, utan objektivitet handlar ju om genomskinlighet, att man redovisar ståndpunkterna för sitt yttrande. Och det där är ju en väldigt viktig princip, särskilt då när det gäller det här med falska nyheter och allt möjligt vad det är. Det är ju att du hela tiden har en redovisning av vad du bygger ditt ställningstagande på, för då är det ju möjligt för andra att bedöma om det här är rimligt eller inte. Och i den meningen så kan ju det mest grundfalska påstående vara objektivt om jag då har redovisat vad det här bygger på. Men det är ju lättare för mig som utomstående då att bedöma om just om det här är rimligt eller inte. Så att objektiviteten måste vi hålla högt i alla de här sammanhangen.
Nej, man kan bara sträva efter det. Man kan ju hävda att man...
Nej, fast vi kan ju då ställa krav på vår motpart i ett samtal att säga att nu vill jag att du redovisar vad det är för fakta som du bygger det här på. Ja. För det är liksom en rimlig grundförutsättning för att man ska kunna föra ett övervägt samtal. Men när det gäller... Alltså, ja, det är ju hela tiden så alla... Inga kamper vinns ju utan offer, och då har ju alla såna här yttrande, alla politiska demokratiseringsfrågor som det ju här är i en mening, har ju krävt sina offer. Om vi talar om den svenska yttrandefrihetshistorien så finns det ju en sån här gestalt som vi ju gärna då lyfter fram, Peter Forsskål, och det var ju då Han var filosof och ekonom och naturvetare, en sån här mångsysslare som han gärna var under 1700-talet också. 1759 så publicerade han då, när det fortfarande då rådde censur i landet, så publicerade han en liten pamflett som heter Tankar om borgerliga friheten. Ska vi översätta det till modern svenska så skulle det då heta Tankar om medborgerliga rättigheter, för det är det som det här då egentligen betyder. Den svenska censuren före 1766, den var ju egentligen alldeles särskilt repressiv. Det var ju inte så att folk sattes i fängelse i någon större utsträckning, eller än mindre att man avrättade folk så. Men det här byggde ju också på en hög grad av självcensur. Alltså att alla var medvetna ungefär var gränserna gick för det som var möjligt att säga. Och då gällde det då också att alla parter accepterade den här självcensuren. Och det som är intressant med Peter Forsskåls fall, för att han blev ju då inte för till domstol, utan det här är ett rent administrativt förfarande. Han ställs inför kanslikollegium som är ett departement vid den här tiden. Inrikesdepartementet skulle vi kunna säga. Så han blev uppkallad då till inrikesministern och ställd inför förhör, och hur kan då publicera någonting sånt här. Och det normala i ett sånt förfarande, det är ju att den som ställs inför skranket drabbas av någon form av ångest och ber om ursäkt, och man står där med mössan i hand och så bockar man och bugar man och så går man därifrån och så stryker man ett streck över det hela. Det Peter Forsskål gör är att han vägrar ju acceptera de här förutsättningarna. Och han vägrar acceptera den här självcensuren, och han ber ju då det här kollegiet i kanslikollegium, presidiet i kanslikollegium, att precisera vad exakt det är som han har uttryckt som är lagstridigt i den här texten. Och de går ju bet på den uppgiften, för det finns ingenting där som egentligen är. Han har bara pläderat för stärkta civila rättigheter. Och så man måste ju egentligen, man kan inte göra någonting åt det här, utan så småningom måste man låta honom gå därifrån. Han åker sen utomlands och på en forskningsresa, han avlider så här, så vi faller egentligen reda på slutet av det här. den här historien. Men det är ju då ett sånt här tydligt exempel, för det blir ju ett viktigt symbolexempel i Sverige på att när man utmanade censuren så visade sig, ja, men han visade att kejsaren var naken i stort sett, och det där var en väldigt viktig sån symbolhändelse för att sen driva då den här frågan vidare under det kommande decenniet.
Mm. Peter Danowski, Galileo Galilei pratade vi om, vi får andra historiska exempel. En 1900-talsfråga har varit förintelsen. Enligt tysk grundlag är det förbjudet att förneka förintelsen eller förringades allvar. Finns det andra exempel där den typen av generella påståenden, du pratade tidigare om att rättsfrågor ska regleras mellan i första hand enskilda, finns det andra sådana objektiva påståenden som det borde vara förbjudet att framföra som inte har stöd i den allmänna uppfattningen eller den allmänna forskningen? Berätta hur du ser på den saken.
Vi har ju i Sverige hets mot folkgrupp som är en typ av antidemokratisk företeelse där med rätta vissa yttranden blir förgripliga. Vi har tidigare haft missfirmelse av kungahuset och det har försvunnit, och uppvigling är inte alls lika aktuellt längre. Så att vid varje tid så finns naturligtvis ett berättigat samhällsintresse av att på ytterkanten hindra effekterna av vissa typer av yttranden och därmed själva yttrandet. Men jag tror att det är oerhört viktigt att man gör en ordentlig rågång mellan åsikter och fakta. Kontroversiella fakta har i alla tider mött motstånd. Men i det långa loppet, Galileo Galilei och andra, så vinner ju sanningen. Och det är det man måste tro på, så att säga, när man rör sig i det här området. På bordet här ligger två tidningar som båda åtnjuter högt förtroende. Och det beror bland annat på att de har en ensam utgivare. Någon som står för innehållet. Till skillnad från de här grupperna, fake news-grupperna, som organiserar anonymt attacker mot de som de inte gillar. Ofta från extremhögersida eller från något annat extremintressehåll. Den bästa garantin i den här diskussionen mot, eller i den här balansen, att lyfta fram det som är av ordentligt samhällsintresse och därmed berättigat, och det som är angrepp på det goda, det är att vi har starka utgivare med goda resurser att presentera välunderbyggt material och sen få mottagaren värdera det. Och vi kan komma in sen på hur man förbättrar kunskaperna på det sättet. Men där har det ju blivit ett uppvaknande och en medvetenhet nu i skola och bland politiker och andra om att det är viktigt att man ska kunna identifiera källor och att man ska granska vederhäftigheten. Och utgivaransvaret är en viktig del i det förtroendebyggande.
Jeanette Gustafsdotter, dina utgivare som är medlemmar i TU här, ja, de kan ställas till svars för den brottskatalog som finns i tryckfrihetsförordningen beträffande förtal och hets mot folkgrupp och lite andra sådana brott. Men rena falsarier, vem ställer de till svars för det?
Jag skulle vilja säga att det är inte det som mina medlemmar gör, just för att de är ansvariga utgivare som tar ett ansvar. Utan när vi pratar just om sådana här kallade falska nyheter, så är det just de här nättrollen som fabricerar eller systematiserar någonting, ett skeende eller en händelse, för att kunna driva sina åsikter och sin opinion. Det är ju liksom med ett klart syfte. Vi kan ta terroristattacken till exempel, där det fanns en bild på en läkare som går genom Drottninggatan, där det ligger dödsoffer på Drottninggatan. Den bilden klippte man sedan in, de här nättrollen för att göra falska nyheter. La in en kvinna i slöja i bakgrunden som går så här. Och så skriver man, titta, de är helt oberörda. De går och pratar i mobiltelefon samtidigt som de går igenom dödsofferna. Och hon ser ut som att hon går och shoppar bland de här dödsofferna. Denna kvinnan finns ju inte på originalbilden. Det är en kvinna som man har tagit från terroristattentatet i London, som gick förbi när det låg offer. Hon pratade inte telefon, hon var chockad, hon höll handen så här. Och den kvinnan klipper man in nu i olika attentat och gör som en falsk nyhet.
Borde detta vara förbjudet?
Det är ju just det, borde detta vara förbjudet? Ja. Nej, vill jag ju säga då, eftersom jag verkligen är en kramare av tryck- och yttrandefrihet. Men vi måste ha det här med objektivitet, man måste ställa någon till svars. Var har du fått det här ifrån? Var är din källa? För där är den stora skillnaden på, vi pratar om de här med ansvariga utgivare som tar ett ansvar. När DN till exempel gick ut med skottlossningen efter terroristattentatet, då skriver man klart och tydligt att detta är uppgifter, de är inte bekräftade. Sen skriver man att de är bekräftade, för man har en polis som har bekräftat detta. Sen går man ut direkt och dementerar det, och det blir en stor diskussion. Hur blev det så här? När de här nättrollen gör de här fabricerade nyheterna, de falska nyheterna, då finns det ingen som tar ett ansvar. Det är ingen som går ut och säger att det här stämmer inte, det här är falskt, det är jag som ansvarig utgivare, jag har gjort fel. Och det tycker jag är det bästa systemet. Det vill säga, jag har gjort fel, jag ställs till svar, jag är ansvarig utgivare. Och så prövar man det.
Men nu finns det ju ingen då som gör det i de här fejkade och alternativa sammanhangen. Nej. Borde man då inte kunna med lagens hjälp komma åt det, så att det blev ett ansvarsutkrävande ändå då?
Alltså, blir det en effekt av det som är skadlig på något sätt, som verkligen påverkar på något sätt, till exempel de exemplen som Peter har pekat på, då finns det juridik som räcker. Det anser jag.
Robert Aschberg, vad säger du? Borde man kunna komma åt det här med lagstiftning?
Nej, det kanske man kan, men det är livsfarlig väg. Därför att ska lagstiftaren bestämma vad som är rätt och fel. Och dit vill vi inte tillbaka. Då är vi långt tillbaka i absolut monarki på något vis. Med vad som helst kan hända efter ledarnas nycker. Jag behöver inte måla ut exempel på det. Det finns gott om det i litteraturen och i historien framförallt. Men jag vill säga också en sak, att det här är ju inte bara ett svenskt problem. Det här är i högsta grad ett internationellt problem, där en sån som Putin har en trollfabrik i Petersburg, mycket väl avslöjad och skildrad, inte minst faktiskt i finska medier. Där Trump anlitade såna här trollfabriker i Slovenien eller något sånt där, som satt och la ut fejkade nyheter.
Och tjänade stora pengar på det på enskild nivå.
Ja, visst. Och det till och med har sån här multilevel marketing på något vis. Alltså sån här pyramidspelsgjord affär, om jag har förstått rätt, i Slovenien. Där alla som fick in något kunde tjäna lite på. Och så man kunde lägga ut det som sån här hushållsarbete nästan hemma hos vanligt folk. Så att det här är någonting som hela världen kommer få leva med lång tid framöver. Men lagstiftning, nej, det tror jag inte. Det är bättre. Och ska jag vara cynisk, så tror jag till och med, jag hoppas vi kommer till den dagen där fler medier inser att det finns ett stort underhållningsvärde i att dra ner byxorna på de lögnarna som håller på med det här.
Ja, du har ju själv varit aktiv i Trolljägarna, i programmet Trolljägarna, som fick stor uppmärksamhet. Jonas Nordin, det här, vi hör ändå att det här påverkar storpolitik. Det påverkar vilka makthavare som ska sitta och fatta beslut om allt från kärnvapen till u-landsbistånd och hur maktordningen ska vara i världen. Ser du på frågan utifrån ett perspektiv där man behöver reglera det här hårdare eller inte? Berätta.
Alltså, det som ju är den stora skillnaden med dagens mediesituation, och det räcker med att gå tillbaka bara 2 eller 3 decennier, så såg det ju helt annorlunda ut. Den stora skillnaden är ju inte kvaliteten på det som sägs, alltså innehållet i det som sägs. För det som vi uppfattar som avarter och extrema yttringar, de har alltid funnits. Men det är ju den här snabba progressionen, snöbollseffekten i väldigt många av de här yttrandena. Och nu, Jeanette nämnde det här då med rent fabricerade bilder, och där är det ju så att säga lätt att peka ut att här är ju någonting, här har någon begått en felaktighet. Men väldigt mycket som händer i den moderna mediesituationen, och inte minst det som vi kallar för drev, och det som också drabbar enskilda, det kan drabba partier, det kan drabba många. Det är ju så att varje enskilt yttrande behöver inte, för vi har en lagstiftning som mot förtal och mot hets mot folkgrupp och annat. Men många av de här yttrandena är tagna var för sig, inte särskilt, behöver inte vara lagstridiga. Men det är ju det är ju ointressant då för den som drabbas av det här drevet, för det är ju den samlade effekten av det här, de här små nålsticken. Och det där är ju ytterligare svårt, och det är ju ännu svårare att komma åt med hjälp av lagstiftning. Liksom en samlad effekt av någonting. Och om vi går tillbaka då några decennier, så såg det ut som att den här typen av falska nyheter, det har ju alltid funnits en marknad för dem, även om den har varit liten. Jag kommer ihåg när så här, på 80-90-talet fanns det såna här tidskrifter som hette En ding ding värld till exempel, med jag mötte ett UFO eller min farmor är en get eller vad det nu kunde vara för typ av nyheter. Det här, de fanns ju, och jag menar, det är samma, du läser ju det här dagligen på nätet, men idag är det några musklick bort, och vi hamnar lätt i den där, liksom man klickar runt på nätet och man hamnar i den där kontexten förr eller senare. Men när du på 80-talet stod framför tidskriftshyllan, du bläddrade, de flesta av oss bläddrade förbi liksom den delen, och så valde vi, köpte vi någonting ur en annan del av tidskriftsstället. Mm. Men den här situationen, att allt det här har kommit oss mycket närmare, ger ju en helt annan effekt av det här idag.
Först Jeanette, sen Peter.
Jag ska bara säga att det ligger ju ett lagstiftningsförslag, den så kallade näthatsutredningen. Där har man ju lagt ett förslag till justitiedepartementet där man tittar på bland annat rubriceringen ofredande. För att det tidigare skulle dömas för det, så var man ju tvungen att göra ofredande flera gånger, om jag säger som så. Och den lagstiftningen skrevs ju när man gjorde det, kanske via brev eller ett telefonsamtal. Nu tittar man ju på om det skulle kunna bli ofredande genom att man till exempel lägger ut det i en Facebookgrupp där det är oerhört många som nås av det samtidigt. Man föreslår också ett nytt lagbrott som heter olaga integritetsintrång, just för att komma åt sådant som sker på nätet. Då ska vi vara noga med att säga att det är inte de grundlagsskyddade medierna, det är inte grundlagen man tittar på, utan man tittar på brottsbalken för att komma åt just sådana fall som drabbar väldigt många, som Jonas sa, enskilda personer. Så att det finns ju faktiskt ett lagstiftningsförslag som ligger.
Peter Danowski.
Ja, det är naturligtvis en uppgift för lagstiftaren och därmed för politikerna att förbättra samhället. Det är en självklarhet. Men det är ett väldigt långt steg till att lagstifta mot det man inte gillar. Företeelser man inte gillar måste ju prövas mot ett större begrepp, ett större samhällsintresse, och se om det finns andra sätt att komma åt det. Själva poängen med det fria ordet är just det som är att det är fritt. Och varje ingrepp som man gör mot det tar bort någonting av värde. Och min grundinställning i det här, det är att balansen måste skapas på ett annat sätt än genom balansen mellan de som vi tycker missbrukar det fria ordet och de som vi tycker använder det på ett schysst sätt. Det är de som använder det på ett schysst sätt som måste ta ett större initiativ och förbättra möjligheterna för mottagarna att identifiera när det är falskt. Det är inte lagstiftaren, tycker jag, som ska gripa in i det här.
Nej, Robert Aschberg.
Ja, när det gäller ofredande och sånt som drabbar en individ, vi talar inte om politisk fejkade nyheter och så, då finns ju faktiskt möjligheten att driva civilmål. Man börjar med ett skadeståndskrav och sen ett civilmål. Inte minst Mårten Schultz, som har varit gäst här, tror jag, både en och två gånger, har ju drivit det i sitt juridikinstitutet. Jag vill då påminna om i sammanhanget det så kallade Instagram-upproret som var i Göteborg. Där några ungdomar, en 15-åring och en 16-åring då, två tjejer, spred en massa skit om folk på en skola, och det blev värsta bråket där. De två ungdomarna sitter nu med skulder på 570 000 kronor eller något, som de aldrig kommer bli av med om föräldrarna inte går in och slantar det där. Eller tills de har betalat det. Så där finns faktiskt en möjlighet som man skulle kunna systematisera. Och jag har talat med Mårten om huruvida, för att jag tror att jag själv skulle kunna driva rätt många, så jag bryr mig inte så mycket personligen. Men om man skulle kunna, och det tycker jag är en intressant frågeställning. Vi får inte ha sådana ambulance chasing i Sverige, att jurister får ta procent, eller advokater får i alla fall inte ta procent i. Men om jag skulle kunna överföra fordringar till exempel juridikinstitutet, att här, varsågod, ni får alla mina case, finansiera er med den verksamheten. Det tror jag skulle kunna bli som en löpeld av folk. Och det där är intressant. Mm. Om jag inte minns fel, vi får fråga Mårten vid tillfälle, så skulle han försöka pröva det här.
Just det, Jeanette Gustafsdotter.
Jag ska bara säga det som Peter var inne på, att det är mycket viktigare att vi, alltså det är inte lagstiftning när det gäller just att när vi pratar om det fria ordet. Däremot så måste ju vi som är traditionella medier bli tydligare på att beskriva framförallt artiklar som är på nätet, att detta är en krönika eller detta är en ledartext, detta är det här, så att man faktiskt som mottagare kan kanske lättare särskilja var en nyhet kommer ifrån. Och det ansvaret ska vi ta.
Alltså, vi runt det här bordet och så kallade etablerade medier och etablissemanget ute i debatten överlag. Vi pratar här om grupper av troll ute på nätet. Vi pratar om det ganska förminskande. De här alternativa medierna är någonting som vi utgår ifrån ska marginaliseras på något sätt. Det är inte marginaliserat idag. Vi har hundratusentals människor som följer flera av de här sajterna som då presenterar alternativa fakta och utger sig för vad då en sanningssägare. De gör samma anspråk på det som de etablerade medierna. Hur kan det här påverka i framtiden om allt fler människor tar del av alternativa mediers nyhetsförmedling och man då ifrån statsmakterna och etablissemangets sida upptäcker att mycket av det de skriver om är fake news eller alternativa fakta åtminstone. Hur kan det påverka lagstiftningen?
Ja, alltså att det är ett samhälleligt problem. Det är ju att förändra de demokratiska spelreglerna, underlaget när man röstar och underlaget när man tar ställning till olika frågor. Så är det förstås. Men därifrån till att man skulle ha domstolar som satt och prövade om något var tillåtet uteslutande byggande på ifall det var sant eller falskt. Det är ett jättesteg som jag inte tror någon är beredd att ta. Men däremot, som jag sa i början, alltså, det finns olika figurer som man kan knyta det till och då kan sanningen bli viktig. Men att ha, om vi tar Nya Tider till exempel, det är en stor diskussion om dem, huruvida de ska få vara med på biblioteksmässan eller inte. Och de påstår ju att det som står i de här tidningarna som ligger på bordet, det är fake news. Just. De står för sanningen. Mm. Nå, låt dem påstå det då. Och så får vi som ska läsa och lyssna avgöra. Man måste ha förtroende för medborgarna. De här hundratusentals som följer olika. Ja, kanske kan vi få över hälften av dem genom att de blir lite bättre utbildade. Jag tror att det i första hand är en utbildningsfråga.
Mm. Men Jeanette Gustafsdotter, dina medlemmar, det vill säga de tidningar som ligger på bordet bland annat ska vi säga, har de inte en roll i det här med att alternativa medier, de positionerar sig som outsiders, de positionerar sig nästan som martyrer i detta. Vilket ansvar har man då att från de så kallade etablerade medierna se till att det inte blir på det sättet?
Alltså det ansvaret ligger ju att vi måste bli tydligare. Det är A och O. Vi jobbar ju nu starkt med det genom att ta tillbaka vissa kunskapsområden. Bland annat så har vi varit ute ganska mycket med en kampanj för att förklara det pressetiska systemet. För att kunna beskriva och ta tillbaka att varför publicerar vi på det sätt vi gör? Varför skriver vi inte vem som är en brottsling till exempel? Tidigare har ju medierna alltid fått kritik för att man skrev för mycket. Därför fick vi också en pressombudsman och pressens opinionsnämnd för 100 år sedan. Nu är det tvärtom kritiken att vi inte skriver, att vi skriver för lite. Att vi mörkar, att vi tystar och att vi vet saker som inte stämmer. Det är ju helt falskt. Men det är ju deras sätt att driva opinion och högerextrema åsikter. Men då måste vi ju ta det på allvar och ta tillbaka och beskriva och förklara och ta ett ansvar. Bli tydligare. Men inte genom lagstiftning.
Jonas Norlin, vi tittar på en annan fråga som inte alls har med det här invandringsfientliga perspektivet att göra, utan en sån sak som klimatförändringar till exempel har varit väldigt starkt omdiskuterat, inte minst vetenskapligt. Vissa anser då att det ska vara klarlagt att det förhåller sig på ett visst sätt. Andra vetenskapsmän säger att det är det inte alls. Vissa medier har helt enkelt slutat att debattera frågan och utgår ifrån vad FN påstår är en objektiv sanning. Hur ser du på detta?
Ja.
Inte på klimatfrågan. Nej, alltså. utan på sättet att hantera det.
Det som ju ibland kan vara svårt att få fram i mediala sammanhang, det är ju att alla vetenskapliga sanningar är ju villkorade. Och den konsensus som råder kring en fråga i ett visst läge, det är ju så att säga den tolkning som flest kan samla sig vid. Men det här är ju hela tiden en rörlig materia, och det gäller ju i väldigt hög grad den här frågan om klimatförändringar. Men det här med att det här, om vi börjar tala om lögner och falsk, att det skulle vara förbjudet att uttrycka falska åsikter. Det skulle vara väldigt svårt att föra politisk opinionsbildning utan, om man hade det här sanningskravet på sig i alla lägen. Därför att det gäller ju vilken samhällspolitisk fråga. Samhället är en komplex organism, och när man ska tolka vad som sker i samhället och vad som orsakar verkan och vilka som är bästa metoden att åtgärda vissa saker, ja, men då kommer det av naturliga skäl finnas olika både tolkningar av fakta och tolkningar av åtgärder. Och om vi då skulle ha en form av ett sanningskrav i de politiska diskussionerna, det skulle vara omöjligt att föra politisk opinionsbildning.
Robert,
det finns ju ett par saker som slår mig i det här. Det är ju att om vi tittar på politiska termer som folkhemmet eller näringslivsklimat eller så här, det kan betyda lite allt möjligt. Det har dykt upp något nytt här som blir ett substrat för vissa av de här, nämligen talet om till exempel svenska värderingar. Och jag kommer att tänka på det nu, så här, det är något som ständigt förändras. Så har det alltid varit i de flesta samhällen, även om det gick långsamt under medeltiden. Det är också, tycker jag, ett litet tecken på att politikerna anpassar sig en aning till det här. Man slår fast, det är en väldigt diffus term, vad är svenska värderingar till exempel. Men det användes Almedalen förra året, så var det väl 4 partiledare som tog orden i sin mun, va? Som om det vore någon form av fakta. Mm. Det var en sak. Det andra är att det finns en aktör till här som man åtminstone bör ta in i diskussionen. Och det gäller, eftersom jag håller på med sådana näthat och det här programmet Trolljägarna och så, det är distributören av information, nämligen telekombolagen. De har, och nu talar jag inte om statliga åtgärder eller lagstiftning, alla de här, vare sig det gäller tv-distribution av rörlig bild, ska vi väl säga numera, eller ens ett vanligt telefonabonnemang, har såna här så kallade waivers i sina avtal. Och de är rätt likartat skrivna. Jag tar ju fram från nästan alla de här bolagen och tittat på. Du får inte kränka folk, du får inte uppmana till olagliga handlingar, du får inte gå på folk på grund av sexuell läggning, etnisk grupp och så vidare och så vidare. Alla har det väldigt tydligt. Det här tillämpas ju aldrig någonsin. Men det skulle de kunna, jag tror att något bolag skulle kunna samla poäng på det. Det är ju rent civilrättsligt ett avtalsbrott för den som gör det. Det har ingenting med lagstiftning. Du har brutit avtalet, vi stänger av.
Det är ett frivilligt,
ja, exakt. Ett
frivilligt överenskommelse. Jo,
nej, för att på samma sätt som att det här med objektivitet är viktigt i ett samtal, att du, kan, du redovisar grunden för ditt ställningstagande. På samma sätt så är det här med ansvaret är ju en nyckel fråga i sammanhanget, och det är ju det som vi då i de traditionella grundlagsskyddade medierna har löst med en ansvarig utgivare. Det finns alltid en person som utpekas som tar ansvar för det här. Och det är ju det ansvarsutkrävande som vi många gånger då saknar i den här digitala samtalsmiljön. Men jag har också funderat just på det där det är ju väldigt få av oss som uppfinner våra egna tekniska plattformar, utan vi använder ju de plattformar som en eller annan leverantör skänker oss. Det är Twitter eller det är Facebook eller vad det nu än är. Och där finns det ju ett ansvar, jag menar, det är ju ett företag med ansvariga personer i en ledning. Och jag har funderat på om inte det går just att göra en sån konstruktion där de tar på sig någonting som de motsvarar.
Det är gjort när det gäller barnpornografi till exempel. Ja. Så alla telekombolag ställt upp på att blocka det.
Och man brukar ju säga det att det finns tekniska svårigheter, det är som stora mängder yttranden och det är som att reglera samtalen på tunnelbanan. Men det finns på samma sätt som vi har spamfilter så finns det möjligheter också genom tekniska lösningar faktiskt att spåra vissa typer, åtminstone ringa in vissa typer
av yttranden. Att spåra men inte stoppa?
Ja, alltså att vi kan kartlägga hur ett samtal ser ut i en digital miljö. Ja,
låter lite orwellskt kanske.
Ja, fast det är företag som levererar en tjänst har ju i någon mening alltid kontroll över det som sker i det mediet som man tillhandahåller.
Ja. Jeanette, efter Peter.
Jag tänker på den här Ipsos-undersökningen som Robert nämnde tidigare. Mm. Det var faktiskt vi som beställde den för att se var man tog nyheter ifrån. Men där kommer man också fram till när man tänker på just ansvar. Att 8 av 10 tycker att, alltså av de som var tillfrågade, att det är medierna som ska ta ansvaret. Och bara 6 av 10 tycker att de har ett eget ansvar till det man läser.
Till och sprider vidare.
Vidare. Mm. Och där är ju liksom någonting som vi måste jobba med också, att faktiskt ta ett ansvar.
Ja, Peter Danowski.
Alltså rättsmedel och domstol är ganska trubbiga instrument. Och tanken att det ska vara många civilrättsliga anspråk som framförs, det är sympatiskt, men det är svårt att belasta domstolarna med det. Likaså är det nog rätt knepigt att belasta telekombolagen med att de ska vara någon slags åsiktspolis. Och det är inte säkert att det blir mer rättssäkert. Det är tvärtom. Det blir mindre rättssäkert än om motsvarande skulle ske i en domstol. Och problemet, nämligen det att det skulle bli en fråga om att tolka vad som är sant eller falskt utifrån något annat. Eller utifrån ett isolerat håll är detsamma. Och det skulle jag inte vilja se vare sig i domstol eller hos telekombolagen. Men det är klart att själva idén att man ska ta ansvar genom avtal eller på annat sätt för det man bryter mot. Den tanken kan prövas, men det får inte leda till...
Det är bara att man, det jag talar om.
Att man får
avtalsbrott i de flesta andra affärer leder till någon form av åtgärd från ena parten.
Och då finns en identifierbar person som har ingått i det här avtalet, vilket är en poäng.
Man kan tänka sig att det är någon som är dömd flera gånger för sådana brott i vanlig domstol. Alltså, vi vill inte ha dig som abonnent längre.
Och jag tänker på Trollfabriken som Eskilstuna-Kuriren gjorde. Det vill jag verkligen rekommendera de som tittar på detta att faktiskt gå in och titta på. Där får man en bra förklaring hur detta går till. Och där har man ju tydligt de som lägger ut på nätet sådana fejkade nyheter eller samtal där man trakasserar någon för att få fram sin egen åsikt. Ja, där skulle telekombolagen lätt kunna gå in och säga vem det är som lägger in.
Det här för oss in på en liten annan diskussion som vi inte har tid med, som rör integritet och allt från källskydd och liknande frågor. Tiden rinner ut, vi ska ta en sista runda på att blicka mycket kort in i framtiden. Jag ger gärna ett 5-årsperspektiv och undrar hur de här frågorna har hanterats och kommer se ut, låt säga om 5 år. Vad säger Jonas Nordin, vi börjar hos dig?
Jag tycker i allmänt sett så verkar det som medvetenheten håller på att höja sig om de här frågorna. Och jag är ganska positiv och tror att alla aktörer som även allmänheten då, som Jeanette är inne på, börjar faktiskt i större omfattning än tidigare inse att man själv har ett ansvar i det som man läser och förmedlar det man säger i olika sammanhang. Så jag ser ändå ganska positivt på det.
Robert Aschberg?
Ja, alltså varje stor teknikhopp har medfört en massa våndor. Ja. Allt från ångloket eller kanske hjulet, om vi ska gå långt tillbaka. Men jag tror också att det kommer att sorteras ut förr eller senare. Dock inte av sig självt. Det är också en kamp att få det här gjort. Ulf Bjereld skrev i Svenskan här för någon dag sedan om algoritmerna som gör. Ni vet, om ni söker på Facebook så får man bara upp sitt eget där. Så brukar man få rensa historiken ibland för att få det, så man kan få nya intryck så att säga. Men han menar att det kan finnas sådana... Det som var byskvaller har ju då, som du var inne på tidigare, fått sån otrolig snabb spridning nu. Och de här algoritmerna gör att folk hamnar i bubblor. Men han menar att det kanske också faktiskt kommer att reda ut sig. Eller det finns forskning som tyder på det, att de algoritmer kan också göra att det faktiskt vidgas. Så att, ja, jag tror att det kommer sorteras ut, men det är våndor.
För du nämnde ju det här med Göteborgs Instagram-målet där tidigare, och det kanske det vi behöver, någon form av ny folkrörelse i de här frågorna.
Jeanette Gustafsdotter, hur ser framtiden ut?
Ja, jag ser också betydligt ljus på den faktiskt. För jag har jobbat med detta sedan 2011 och vi ser en stor skillnad nu i rättsväsendet, det vill säga polis och åklagare. Man ser i debatten, efter Trump gick prenumerationerna på New York Times kraftigt upp när man faktiskt insåg vad som hade hänt genom att han gick ut och uppmanade till krig mot traditionella medier. Inte utan vånda. Jag tror att det kommer att krävas väldigt mycket debatt och det kommer att vara ganska hetsk debatt många gånger, men jag ser absolut just på det.
Peter Danowski, du får sista ordet här.
Ja, fem år är ett väldigt kort perspektiv i ett rättsligt sammanhang.
Ger det 10 år då?
Men om man sysslar med det här så måste man tro på de goda krafterna. Man måste tro att de goda krafterna till sist vinner. För annars så är det fullständigt desillusionerat. Och det vill ingen vara. Så jag tror på de goda krafterna. Och jag tror att det som vi kallar traditionella medier, men som ju blir allt mindre traditionella, ändå ska behålla de traditionella värdena av att stå upp för det man säger. De här som driver politisk agitation utan att berätta vem de är, utan att stå upp för sin åsikt med sin person, de förtjänar inte respekt. Och det är de krafterna som vi ska motverka.
Vi tror på det fria ordets kraft och vi tror inte på lagstiftning för att komma till rätta med de här problemen. I varje fall inte vår panel, eller är de rätt överens om. Det får bli det sista ordet för veckans juridik den här gången. Och det här är också det sista programmet för den här säsongen. Jag hälsar er välkomna i höst med en ny säsong av veckans juridik. Men tackar för den här säsongen och för det här programmet. Stort tack för att ni tittade och tack för att ni kom hit.